Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Efter lång väntan startar nu Tokyo-OS och vid de senaste olympiska spelen i Rio de Janeiro var det totalt 306 grenar inom de 28 sporter som var med. Nu har det tillkommit 5 sporter till dessa olympiska spel. Det är karate, surfning, sportklättring, skateboard och baseball, softball.
Och då skulle man kunna tro att det delades ut 306 guldmedaljer i Rio, men icke. Det blev ju delat guld framför bronsmedaljören Sara Sjöström på 100 meter frisim genom kanadensiskan Penny Oleksiak och amerikanskan Simone Manuel.
Svenska idrottsakademins ledamot nummer 306 är en guldmedaljör i OS. Henrik Nilsson, han vann kanot i Aten 2004 och vi lasser ju båda med i Svenska idrottsakademin. Jag gick in och tittade här, jag är alltså nummer 276. Tänk att jag inte lyckades trycka in det i det sporthuset-avsnittet. Och nu ska du gissa ditt nummer.
Jag kanske har en siffra som är runt 100 då.
84.
Ja, bra. Bra, tack.
Och de tre första invalda, det var ju trion Björn Borg, Ingmar Stenmark och Ingmar Johansson. Men vad är egentligen Svenska idrottsakademin?
Ja, detta vurmar jag ju lite för, som du vet. Det är en ideell sammanslutning som bildas för att nominera kandidater och rösta fram vinnare till akademins priser som presenteras på Svenska idrottsgalan. Alltså årets kvinnliga idrott, årets manliga, årets lag och så vidare. Och i akademin, där sitter både före detta och nu aktiva idrottare, sportjournalister och idrottsledare.
306 allsvenska matcher gjorde Torbjörn Arvidsson för Halmstad, flest i bollklubbens långa historia. Arvidsson lämnade nyligen tränarstaben i HBK för att istället flytta till kroatiska Hajduk Split.
306 starter blev det för en av Formel 1-historiens största, tysken Michael Schumacher. Schumacher var på pallen i fler än hälften av sina F1-lopp, har ni hört. Hans fysiska tillstånd är ju höllt i dunkel numera sedan många år tillbaka, vilket ni kan lyssna till i ett av våra olycksdokument. I ett avsnitt som hade nummer
213 var det, om jag inte minns fel, med Formel 1-kommentatorn Janne Blomqvist, riktigt lyssningsvärt.
Med 306 segrar i handbollens högsta liga i Hellas är idag faktiskt lite bortglömd bjässe som en topp 10-klubb genom tiderna på här sidan. Idag spelar Hellas i division 3.
Och det hade vi också som ett ämne ju tillsammans med er, kära lyssnare i Sporthuset, storklubbar som försvann. Historik och senaste nytt, som alltid i Sporthuset i det här avsnittet.
Nummer 306.
Med Tommy Åström
och Lasse Granqvist.
Här. Upp med bollen, på med racketen, Nastase, i nät, Björn Borg har vunnit Wimbledon, game set the match, racketen åker upp mot den gråa London-himlen, Nastase hoppar sportsligt över nätet och kramar om Borg, och jag undrar om inte Björn Borg gråter glädjetårar, denna som en robot beskrivna tennisspelare i den engelska pressen. 6-4, 6-2, 9-7.
Tommy Engstrand kommenterade Björn Borgs första titel i Wimbledon här 1976 mot rumänen Ilie Nastase. Söndag 18 juli nåddes vi av beskedet att 81-årige Tommy Engstrand har lämnat oss. Och vi kommer idag i sporthuset ersätta den tänkta kärleksbombningen med en speciell stund till minne av en person som ligger oss båda, Tommy, nära om och varmt om hjärtat.
Jag tror det kommer kännas hjärtligt och också smärtsamt att uppleva det igen. Det stora som Tommy har gjort. Tankarna går ju förstås i första hand till hans familj, men det är ju också, och det har vi märkt de senaste dagarna, en hel idrottsrörelse och framförallt svensk sportjournalistik som sörjer en av tidernas största och en stor förebild som du var inne på. Kanske faktiskt en anledning, om man ska dra ett steg längre, till att du och jag sitter här och gör Sporthuset. Han är en av anledningarna till det i alla fall, som en stor förebild.
Så det blir en kärleksbombning special till Tommy Engstrand som avslutning på det här avsnittet, som annars bär prägel av de olympiska spelen. Ja, har du packat?
Ja, visst.
Hur många PCR-tester och covid-tester har du gjort hittills?
Nej, men det är så här att man ska ju ta två tester inom ramen av två dygn då, innan man åker iväg. Och sen så ska man göra tre nya tester när man kommer dit. Och detta trots att man är fullt vaccinerad. Så det finns en enorm oro i Japan, det känner ni till vid det här laget. De har ju inte fått ordning på sin vaccinering, det har vi pratat om tidigare. Sverige ligger väl på ungefär 50% i full vaccinering nu, medan Japan ligger på ungefär 20%. Så att där släpar de efter. Men lik för baskat så ska det bli en invigning imorgon när den här podden kommer ut. Och jag ska kommentera det, det är väldigt stor ära. Jag hade ännu hellre varit på plats och gjort det, men nu kommer jag vara hemma och sen åka efteråt då till friidrotten. Och det är, som vanligt när det gäller invigna, du har också kommenterat invigning på radio, Lasse, så är det ju omgärdat av stort hysch-hysch. Ja. Så att det är svårt att få reda på vad invigningen kommer att innehålla exakt. Och framförallt, vem som tänder elden. Och där har jag skickat fram en profetia som jag brukar, som jag ska justera senare i det här avsnittet.
Oj, nu blir det dramatik här. Men ni... Spelen har ju tjuvstartat som den alltid gör med fotbollsturneringen, för det ska spela så många matcher komprimerat, så de måste starta före invigningen.
Med fotbollen, ja. Och även faktiskt baseball och softball.
Ja, de här lagsporterna som har många matcher som måste klämma in. Men oj, vilken inledning av Sverige. Det är alltså en av de häftigaste segrarna i tävlingsmatchsammanhang för ett svenskt fotbollslandslag. I form av Sverige-USA 3-0 i premiären i fotbollsturneringen. USAs största förlust sedan 2007, då förlorade de med 4-0 mot Brasilien. Det är deras största förlust genom tiderna.
Här är det Hanna Glas som sätter far på sin högerkant. Inlägget kommer in i mitten och där är Linda Höftig! Hon är där igen och nickar in 3-0 för Sverige!
Det är så underbart att se!
Sporthuset vänner och Tommy då, som inte är på plats än. Vi längtar tills du kommer här borta i Tokyo. Idag fick jag ta del av Sveriges damer i fotboll som körde över USA. Guldfavoriten USA. Enligt många världens bästa lag USA. Fullständigt. Från sekund ett. Pressspelet satt. Uppspelsfotbollen satt. Man spelade genom lagdelar. Alltså USA är ett lag fyllt av världsstjärnor. Världsstjärnor på varenda position. De syntes inte. Våra ytterbackar tog hand om alla löpdueller. Våra mittfältare vann varenda boll. Och sen lugnt och metodiskt spelade vi oss igenom linjer. Sista tredjedel, individuell skicklighet hela vägen. Jag är så jäkla glad att jag fick ta del av den här matchen. Och jag kan tänka mig att den var riktigt rolig att se hemifrån Sverige också.
Jag vill bara hylla Irma Helin. Hon skickade ett tweet under matchen som jag tycker var roligt. Under matchen alltså, där hon skrev ojämna lag, punkt, dela om, punkt. Det tycker jag är lätt skönt faktiskt.
Och just när det är sånt stjärnspäckat USA.
Ja visst, och inga utropstecken eller någonting sånt där överhuvudtaget, utan bara, det här är fakta ungefär.
Megan Rapinoe på bänken förresten.
Ja, hon kom in i den andra halvleken.
Superstjärnan som vann skytteligan väl i VM-19.
Men alltså, jag tror det får ju en effekt på de övriga tävlande för Sverige.
Det Carolina Klüft-fenomenet kan vi kalla det.
Ja men visst.
Du vet, hon inledde alltid friidrotten med att ta guld.
Och då hoppade alla högre och längre och bredare och så vidare. Ja visst.
Lokomotiv.
Medan det för USA däremot undrar jag hur det är att börja med en sån här käftsmäll, får man säga så. Örfil i alla fall. En rejäl förlust. Nu är USA så kolossalt starkt och är ju världsledande. Så det är ju inte alls otroligt att USA möter Sverige en gång till i dessa olympiska spel. Och det är ju i sånt fall i den avslutande matchen.
Veckans surr.
Ja, du kom ju med en överraskning, du ska ändra dig. Vem kommer att tända elden?
Ja, för att hålla er lite på hals, vem är den mäktigaste eldtändaren genom tiderna? Är det Cathy Freeman eller är det Muhammad Ali? Vad känner du? Den är svår.
Ja, den är svår därför att mitt absoluta svar är Muhammad Ali som en av världens främsta idrottspersoner genom alla tider, över alla idrotter på alla sätt och vis. Cathy Freeman får ju direkt konkurrens när man tittar in i friidrotten redan, så kommer du kunna räkna upp några som... Men sen, det blir svårt för mig därför att minnesbilden jag har från Atlanta när Muhammad Ali tänder elden, det är ju att han är ju märkt av sjukdom, Parkinsons sjukdom. Och den minnesbilden känner jag direkt kommer upp framför mig.
Men är inte det som gör det extra starkt?
Det gör det, men den kommer upp framför mig. Medan när du säger Cathy Freeman... så får jag ju det här Cosine Free. Aboriginerna.
Tatueringen på
hennes axel. Cosine Free. Och det magiska, det är bland det bästa du har gjort. Ditt första olympiska spel med Freeman frälsar Australien, Sydney skakar. Och jag har sagt det 100 gånger i podden, tror jag. Men jag sitter ju i mediacentret i vår studio när loppet går och känner ju hur byggnaden skakar. Alltså när hon sätter fart på bortre långsidan.
Man kan ju tro när man säger Sydney skakar att det är en överdrift.
Nej. Det var det absolut inte. Men visst, jag säger ändå Muhammad Ali i The Rumble in the Jungle 1974.
Men han står där och motar publikens jubel. Den största boxaren genom tiderna, Muhammad Ali. Ska han verkligen upp för den här trapporna han? Eller ska han bara hålla den? Han tänder en stubintråd, gör han. Där kommer eldkulan uppåt nu. Tänd av Muhammad Ali. Den av Parkinsons sjukdom så rörde gamle mästerboxaren, 54 år gammal nu. Och där kommer elden upp och där flammar den olympiska elden upp och publiken jublar mot den olympiska elden som nu ska brinna till senan kväll den 4 augusti när avslutningen sker.
Men jag trodde ju, jag höll på att titta på massa japanska namn. Det finns ju hur många som helst då. Så han Suzuki och gamla baseballspelare, gamla.
Jag visste, nu kommer du tillbaka till.
Men jag kommer på hur de borde göra. Hur borde de göra? Jo, de borde givetvis i denna tid så ska några sjukvårdare, hjälparbetare kopplat till covid-19 få tända den olympiska elden. För mig så är det absolut bästa som arrangören kan göra. Jag har ingen aning om de har tänkt så, men de är under hård beskjutning av den egna opinionen. Premiärministerns dalande opinionssiffror efter hur de har skött pandemin, där de har satsat allt på ett eget vaccin och så vidare som inte alls har funkat. Och att då på något sätt ändå visa respekten för folket med att det slutar med att kanske en parad av sjukvårdare eller någon enskild sjukvårdare får tända elden. Det tror jag skulle vara ett drag som ändå på något sätt skulle uppskattas av den japanska befolkningen. Och därför hoppas jag och tror då härmed på att det kommer bli lösningen.
Men vilken sjukvårdare? Du ska komma med ett namn här.
Det är svårt. Jag tror det kan bli Ishii Ahado.
Jaha, ja. Ishii.
Men vad tror du om den lösningen?
Smakfull, skulle jag säga.
Det har ju funnits såna där varianter tidigare som har haft andra förtecken än att det har varit en stor idrottare. Till exempel i Tokyo 64. För då var det alltså så att han som klev in och tände elden, han var ju född samma dag som Hiroshima-bomben. Så han var ju då, skulle fylla 19 år då. Och för att visa på japanska återkomsten i samhället då efter Hiroshima-bomben. Så då blev det liksom lite politiskt väldigt starkt då att han tände elden. Sen har det funnits då, jag vet när Montreal hade OS 76, då var det 2 tonåringar, alltså helt okända. En som var engelsk och en som var fransk för att visa på det här fransk-engelska i Montreal. Det var de som tände elden. Jag tror även i Seoul var det något annat upplägg med ungdomar eller så. Så att det har inte alltid varit en stor profil som har tänt elden.
Sporthuset 306.
I nästa avsnitt av Sporthuset då är det bara en dag kvar till friidrotten startar. Men i och med att jag ska göra i princip all friidrott så tänkte jag att nästa vecka så ska jag försöka förse er lyssnare med en friidrottsguide. Men i det här avsnittet, för nu är det ju ett tag kvar till friidrotten startar, så varför inte prata om övriga idrotter och kanske inte svenskt, utan titta på vad finns det för stora namn. Alltså, vad finns det för läckra superstjärnor i det här mästerskapet?
De läckraste namnen.
Ja, precis.
Det är dags för vår ljudingenjör, vårt ljudgeni Martin Söderberg att plocka fram gingen för en lista.
Ska vi köra en lista?
Lista.
Sporthuset listar.
På femte plats, Kevin Durant, basket. Över 2 meter lång, över 100 kilo tung. Den största stjärnan i, apropå kärleksbombning senast, basketens Dream Team 8 kan vi väl kalla det då, apropå det som har varit sedan Barcelona 92. Mest värdefulla spelare i båda NBA-finalerna som mästare för Golden State Warriors för några år sedan, numera i Brooklyn Nets.
Och han var bara femma. På plats nummer 4.
Nu kommer tennis. På fjärde plats, Naomi Osaka. Japanskan från just Osaka, därav namnet, kommer bli en superstar. Och mycket tack vare då förstås hemmapubliken. Hon är så älskad i Japan. Vi pratade om henne i sporthuset nyligen, drog sig tillbaka från Franska öppna med hänvisning till psykisk hälsa. Men här kommer hon tävla i sitt hemland på OS. Vann Australian Open och US Open i fjol, totalt 4 Grand Slam-titlar.
Det är de största internationella stjärnornas medaljer på bronsplats.
Novak Djokovic, Serbien, vann nyligen sin 20:e Grand Slam, delad etta genom tiderna på herrsidan, rankad etta i världen. Har sagt att det han mest vill ha just nu i resten av sin karriär, det är ett OS-guld.
På andra plats, silver.
Och då är det tennis med Serena Williams, som har ännu fler Grand Slam-titlar än Djokovic. Kanske inte på samma nivå som tidigare, fyller 40 i september, men har 4 OS-guld och en enorm strålglans.
Den största internationella stjärnan, medalj då, winner of the gold medal.
Simone Biles i gymnastik som vi har kärleksbombat i sporthuset. Apropå längd och vikt på Durant. 142 cm, 47 kilo och hela OS största stjärna. I den globala gymnastiken vann hon 4 guld i Rio och kan göra det igen. Många anser att Biles är den största gymnasten genom alla tider.
Ja, tack Tommy, jag saknar ju. Men du kommer med en ny friidrottslista speciellt då.
Ja, ska jag verkligen köra en lista igen? Nej, men det blir friidrottsfokus nästa vecka. Men det är nog banne med tufft faktiskt för Duplantis och kompen att ta sig in på den här mäktiga listan. För här får en sån som supersimmaren Caleb Dressel, som mycket väl kan kopiera Michael Phelps 8 guld, amerikanen. Alltså han kan, kommer du ihåg när Jens Petersson var med? Hajdräkter.
Ja, visst. Han bytte ju om i sändning.
Precis.
Imponerande.
Och det var han som tipsade för flera år sedan om att Caleb Dressel kommer bli den stora stjärnan i OS. Och han är ju ganska okänd, eller hur? Det är ingen som... Nej. Om du gör en enkät här i Värmdö så Caleb Dressel går under radarn. Men efter det här OS så kan det bli helt annorlunda. Men jag tog inte med honom nu, för det här är ju liksom strålglansen just nu. Men under OS då så kan det ju bli så att han kliver fram. Och sen en grej då, Ryssland. Vad gäller där? Har ni koll på det där hemma?
Nej, det har inte jag heller, men de får väl inte heta Ryssland utan heter väl ryska atleterna eller något sånt där och tävlar under någon sorts internationell hymn.
Det som föreligger är ju att till slut har ju idrottens skiljedomstol slagit fast att Ryssland får inte tävla i de 2 närmaste olympiska spelen under egen flagg. Och som jag förstår faktiskt heller inte på fotbolls-VM, alltså i Qatar, att det ingår i den här domen. Men de får tävla då inom Rysslands olympiska kommitté, alltså ROC. Så när de kommer in på arenan så kommer det vara ROC. De får inte ha rysk flagga. De får ha, och det har de, sett till att ha, blåvit-röda kläder. Men det får inte stå Ryssland på tröjorna. Så att det är hela tiden gränsdragningar här då. Och det blir ju inte den klassiska ryska nationalsången.
Hockeylåten.
Nej, utan istället blir det...
Kalinka.
Ja, nej, nej det blir ju istället så. Här skulle jag ta dig som livlina, Lasse. För du är ju rätt duktig på det här med klassisk musik och såna här saker. Om Ryssland vinner guld efter att det har stötts och blöts nu ett halvår. Ryssland hade ett förslag, IOK sa nej. Så har de kommit fram till att det blir Piotr Tchaikovskis pianokonsert nummer 1. Den låter så här.
Ja. Det kunde vara melodikrysset med Anders Eldeman det här, vet du.
Ja.
Det där är ju, det där får ju alla att häpna.
Det är lika bra som deras valländer.
Det går inte, men det är bra nära.
Vad vet vi om Tchaikovsky?
Svansjön.
Är den favorit?
Ja, det är ju en av världens mest kända balletter.
Thank you.
Sen får jag ju ändå säga att det var en ganska smakfull lösning, tycker jag. Mm. Om vi ska vara att man hanterar det på det viset. Sen blir det ju lite fånigt. De får inte tävla som Ryssland, men de får tävla som Rysslands olympiska kommitté. De får inte ha Rysslands flagga på sig, men de får ha Sverige på sig. Och det blir ju som du sa, gränsdragningar i alla aspekter. Så för oss som kommer följa de olympiska spelen, så kommer vi uppfatta att det är Ryssland som tar en medalj ändå.
Och det har också blivit så att de har nästan lika många aktiva nu som de hade förut. För tittar vi på de två senaste OSen, i Rio och Pyeongchang, så var de ju reducerade rejält. Men nu är de ju nästan uppe i de här 400 som de brukar ha normalt sett. För den enda sporten som är stenhårda fortfarande emot Ryssland, de som har verkligen gått i bräschen mot Ryssland hårdast, det är ju friidrotten. Så de släpper bara in 10 ryssar, för de har liksom egna regler, den internationella friidrottsförbundet, att man ska genomgå rigorösa tester och så, man är ryss och allt. Varför är det så här då? Jo, allt bottnar ju i dopningsskandalen i Sochi 2014 som vi pratade med Arne Ljungqvist om.
Exakt vad jag skulle säga. Har man suttit och sett Arne Ljungqvists mörka blick,
den blev mörk,
när han talade om hur han och hela internationella samfundet av de som jobbar mot fusk hade blivit lurade i Sochi?
Och bli förda bakom ljuset så till den grad och så simpelt och så fult att man har borrat hål i laboratorieväggen och byter ut prover utan vår vetskap, ja det är klart utan vår vetskap, i smyg bakom ryggen på oss. Det är förfärligt, och då tänkte jag precis så här: snälla vän, har ni för er detta år 2014?
Vad säger ni? 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 Vad säger ni?
Sporthusetpodcast.se heter vår hemsida, och tack för att ni bidrar till Sporthusets innehåll via de här mejlen som ni skickar. Det är ju bländande många gånger det vi får, och vi läser allt och tar upp en hel del här i podden eller svarar. Och tack också för sociala medier insticken, inte minst när det gäller vårt intro. Christian Jolinger, Fredrik Norrström, Jörgen Eksvärd, Magnus Längnefelt, Åsa Johansson, Mikael Larsson, bland de som twittrade via ett sporthuset. Och så finns vi också på Instagram, Sporthuset podcast. Och vi ska snart kika på ett par saker som jag skickat in som inte handlar om OS, men först tänkte jag bara kring det här med OS och att invigningen kommer här nu. Jonas Karlsson, programledare på Discovery, han tog upp en sak som var ganska talande för hur det kan funka ibland som kommentator på plats på ett olympiskt spel. Det här, alltså de små idrotterna, de små länderna. Jag menar, här på invigningen så kommer ju flera länder som har bara runt 10 000 invånare komma in, sådana här öriken i Stilla havet, tropiska öar, lagunöar som får vara med på OS. Och så de små sporterna då som plötsligt lever upp, som till exempel den här skyttemedaljerna som vi hade i Sydney OS. Och det var det som Jonas Karlsson blev utskickad på, hade dålig koll på reglerna, fick snabbläsa på, satte sig ner på kommentatorspositionen, medaljläge, och han säger: första serien, och observera, maxpoäng 10,0, och sen kom första skottet, boom, 10,3.
Ovanligt bra träff.
Ja. Nej, nu släpper vi OS och vi ska få upp ett namn som jag tror att du kommer känna igen. Jan Hansson har hört av sig.
Är det den Jan Hansson?
Mm.
Vi pratar alltså om den legendariske krönikören.
Just det.
På Göteborgs-Posten.
Mm.
Och Borås Tidning.
Stämmer.
Oof.
Jag lyssnade ju som alltid på er, skrivaren.
Nej, men vänta, vi kan inte bara börja läsa, utan nej, vi måste ju också hylla. Det är ju en av Sveriges vassaste och, vågar jag påstå, godaste skribentpennor.
Jag tycker han har en bra beteckning på sig själv på slutet. Jan Hansson, krönikör emeritus, GP och BT.
Ja.
Alltså pensionerad krönikör numera. Och
han skriver till Sporthuset.
Ja, han skriver till oss. Och har en tanke kring det du hade uppe senast. Nämligen det här med straffavgörande och så. Och det här med positivism och negativism och så. Han tyckte det var en intressant spaning. Den som sumpar 11 meter är obönhörligt syndabock i folkdomstolen. Tragiskt att höra hur unge Bukay Osaka blev offentligt mobbad efter Donnarummas räddning. Apropå att du pratar om räddning kontra miss. På Lennart Johanssons tid som UEFA-bas...
Han hade något snack med Lennart Johansson, va?
Ja,
han ville ändra någon regel.
Ja, exakt. Stämmer.
Ja.
Så hade han en lösning, Janne Hansson. En lösning för att slippa offerrollen i en strafftävling. Han var positiv och lovade att föra frågan vidare, men istället hamnade i klorna på Sepp Blatter och kompani och myglades väl bort.
Ja, det hände lite
alltså,
där.
Idag nästan så krävs det att skytten gör mål för att det ska kännas acceptabelt. Cirka 70% går ju in. Om du ändrar styrkefrån genom att lägga straffpunkten lite längre bak, förslagsvis på straffområdeslinjen, det skulle minska måltrycket på skytten möjligtvis till 30%. Då blir det ingen allvarlig försyndelse att missa. Målvakten behöver fortfarande inte riskera heller att förvandlas till syndabock, så det jämnas ut på det sättet. Under ordinarie tid däremot så bör väl högre målutdelning stimuleras och 11 meters straffar behållas så som de är nu. Och där är det också kanske lite mindre vanligt med syndabockar, även om många ännu minns Staffan Tapper från VM 74. Men i en ren strafftävling avdramatiserar man varje försöks betydelse genom att göra det svårare att sätta bollen i mål. Jämför gärna med ishockey, där har målvakten sånt övertag att skytten inte alls behöver skämmas om hen missar. Synpunkter?
Spännande. Mm. Jag tycker spontant att det låter just bara för själva straffsparksavgörandet. Mm. För det är ju helt lika för alla inblandade.
Mm. För vad är det som säger att den måste ligga exakt där då egentligen?
För det är ju fortfarande ett bra läge. Du ökar avståndet från 11 till 16 meter eller något sånt där. Eller vad blir det?
Mm, det blir
det. Det är ju spännande.
Men sannolikheten att det ska hända någonting på riktigt, apropå det som Janne pratar om med Sepp Blatter och FIFA och det kommer inte fram och sådär, så är det ju... Det är ju nästan så att varje gång vi pratar om en fotbollsförändring, jag såg till exempel att FIFA, det var ju André Ulfborg som skickade till oss, att FIFA nu ska testa att spela 2x30 minuter med effektiv speltid.
Okay. Ja,
alltså i vissa turneringar, precis det som Jens har varit inne på också, och att det ska testas. Men därifrån att det ska sluta så är det en oändlig vandring för fotbollen, så det kan ju ibland kännas tröstlöst.
Du kan ju tänka dig hur det kommer låta i fotbollsetablissemanget om man skulle göra en förändring på det viset. Mm. Det är ju inte alldeles enkelt. Det är ju inte långt från säkert att alla stöttar den. Men det som, för det var ju så på den tiden att då kunde ju Hansson och andra lyfta luren och ringa Lennart Johansson. Så det tror jag alldeles säkert att det är precis det som har skett här. Ja visst, och de pratar om det. Men vi kan ju stöta på Karl-Erik Nilsson, och det är åtminstone en vicepresident i Europeiska fotbollförbundet UEFA bakom Čeferin, som ju är presidenten där.
Har du Karl-Eriks nummer eller?
Ja, det går nog att ringa Svenska fotbollförbundets kansli i Solna, tänker jag faktiskt.
Jag menar, Rickard Faglunds nummer hade man ju. Vissa hade man ju förr.
Och annars ringde han upp och kollade, har du tappat mitt nummer? Du har inte ringt på
länge sedan du ringde.
Det var tidigare ordförande i Svenska ishockeyförbundet, Rickard Faglund, för en eventuellt yngre lyssnargrupp. Men jag tycker till att börja med att vi lovar ett återspel när Jens är med.
Axel Turesson skickade också: Sverige på väg att förlora det andra stora e-sportevenemanget på väldigt kort tid, enbart på grund av de coronaregler som gäller elitidrott, men inte e-sporten. En väldigt tråkig utveckling. Det är ju så att tiden håller på att rinna ut för att hålla den stora Counter-Strike-turneringen som är planerad i Stockholm på Avicii Arena.
Och då är det så här i Sverige att för att ett sånt här evenemang ska få äga rum så måste polismyndigheten ge tillstånd. Och då finns det en särskild enhet hos polismyndigheten som är upprättad med anledning av inresande i Konungariket Sverige under en pandemitid för idrottsligt utövande, exempelvis. Och då är det så här att polismyndighetens juridiska enhet, ansvarig för detta, har avslagit den här turneringen därför att e-sport inte är medlem av Riksidrottsförbundet. Och då har de sagt det att är du inte medlem av Riksidrottsförbundet, då får du inte komma in i Sverige under en pandemi, så det är avslag. Grejen är att Riksidrottsförbundet har kontaktat polismyndigheten och sagt vänta. Sen Riksidrottsmötet 2017 så har vi ett helt nytt system som innebär att du är, får man säga, under inlärning, prospect. Du kommer att bli medlem kanske sen. Och det är någon nivå under.
För e-sporten har ju sökt
flera gånger. Ligger i det här andra läget. De är accepterade av Riksidrottsförbundet och säger ni är en schysst idrott och så vidare. Ni är ännu inte medlemmar, för då måste vi rösta om det först. Men ni är på gång, va?
Passiva medlemmar.
Kan man säga på något sätt då. De vill bli aktiva, men de har inte ännu kommit in. Så det har de meddelat polismyndigheten. Och då har juristerna på polisen sagt nej, det är nej. Och då har Amanda Lind på kulturdepartementet, som ju är ansvarig för idrottsfrågor, vaknat och sagt att hon ska ta den här frågan.
Men kommer det bli någon lösning på det här?
Nej, det tror inte jag. Därför att om polismyndigheten sagt nej så blir det ju ministerstyr om Amanda Lind går in. Och hon kan ju inte ändra det. Och hon har ju inte heller rätt i sin ministerroll att idka påverkan på myndighet.
Alltså det här är ju en enorm folkrörelse har blivit. Sen får man säga vad man vill om det, att man inte, kanske, att det inte är en fysisk idrott. Så det finns ju många andra idrotter som inte är fysiskt. Men det är ju så stort e-sporten. Och ändå så är de inte välkomna i finrummet. Och det här upplevs ju såklart som ytterligare ett bevis på det.
Ja, det gör det. Och sen vill jag väl säga också att det är inte bara så att, alltså, Riksidrottsförbundet har ju inte riktigt lyckats med att förklara för andra myndigheter då vad medlemskapet innebär. Och det måste man ändå säga är ett uppdrag Riksidrottsförbundet har, att kunna förklara sitt regelverk för den myndigheten som fattar beslut i den här frågan. Och det tycker jag ju att det kunde gjorts bättre.
Ska vi kärleksbomba? Ska ska vi kärleksbomba. Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba. 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 Idag.
15.40. 15.40, han studsar bollen två gånger. Kastar upp bollen för serv. Han står till. Där, Borg med backhand. McEnroe, låg var Björn backhand. Passerar! Ja, han har gjort det på nytt! Han har gjort det på nytt! Och han sjunker ihop nu i baslinjen.
Tommy Engstrand, en förebild och ett föredöme. För inte bara alla oss som hade nöjet att få träffa Tommy Engstrand i hans yrkesroll, utan jag tror för de allra flesta lyssnarna också. Den här så oerhört speciella rösten som fångade ögonblicken. Han var journalist, Tommy Engstrand, i grunden, och det var oerhört viktigt för honom. Men han var också en världsklassreferent. Och av så oerhört många idrottsögonblick har fått färgas av entusiasmen, passionen, nyfikenheten och träffsäkerheten.
Ja, och vi var ju omskakade i söndags när vi fick beskedet. Du var den första som meddelade mig. Jag såg sms från dig, Tommy Engstrand död, och det gjorde ont. Alltså, jag har haft en, fast jag inte alls har jobbat med Tommy, så har jag haft en 4-5 mentorer. Du är en av dem som jag har lyssnat mycket till. Jag tycker det är smart att välja några stycken så, i det här yrket. För annars är det sånt brus med folk som tycker saker att lyssna på. Och jag kände direkt efter min första träff med Tommy Engstrand att den här mannen vill jag lyssna på. Och när han sen tog mig an mig, bara helt privat, ingen ersättning eller någonting, så var det med en fullkomlig passion. Och sen har jag förstått det, att han har ju varit mentor till allt och alla. Alltså varenda, det är en lång lista på människor som har haft Tommy Engstrand som mentor.
Ja, men han drevs av att göra andra bättre. Mm. Och det är en oerhört fin egenskap. Särskilt i ett sånt konkurrensutsatt yrke som det innebär att vara estradör. Om du är som vi är i journalistsvängen, vi kommenterar, eller om du är skådespelare eller på något annat. Att då vara så frikostig med att försöka göra andra bättre, det är en underbar egenskap.
Mm. Att han var likadan i princip utanför sändning som man upplevde honom i sändning. Och det är alltid starkt. Och bakgrunden till att Tommy Engstrand blev en av de främsta i svensk sportetermedia genom tiderna. Ja, han föddes ju 1939, precis några dagar efter att andra världskriget hade startat, Birkastan. Och på samma gata, alltså Tomtebogatan i Birkastan. Jag tror Åke Wilhelmsson och Tom Engstrand bodde i 32an och Lars Gunnar Björklund i 37. Här pratar vi alltså enormt stora profiler. Och Lars Gunnar och Tommy som sen gick sida vid sida under hela karriären och växte upp i samma område. Och de här tre ungdomarna. Och de hade en tidning ihop, vet jag, Tommy berättade en gång att Åke var chefredaktör, Lars Gunnar var redaktionschef. Ja. Och Tommy, som var lite yngre än de andra, han var någon slags allt-i-allo som fick göra allt möjligt då. Men drömmen var alltid att bli sportjournalist. Och först blev han det som 20-åring på Idrottsbladet, som var en väldigt stor tidning. Bosse Hansson var det också till exempel. Och han var där egentligen hela 60-talet som tidningsreporter. Till slut ringde Aftonbladet och då hamnade han där. Men sen nästa samtal, då är det hyllan.
Och jag var ju oerhört smickrad av att jag fick ett samtal från Lennart Hyland. Lennart, du ska komma till mig, sa Lennart. Och då vågade man inte säga nej. Och det är klart att det var väl en liten dröm också som gick i uppfyllelse. För vi hade ju suttit och som smågrabbar, jag, Lars Gunnar Björklund och några till, och refererat som Lennart. Så vi hade det där det fanns hos oss. Första juli 1969 började jag och då trappade Lennart ner från Radiosporten. Han hade ju varit en lysande fyrbåk helt enkelt. Och det är klart att det var mycket en one-man show på Radiosporten de här åren när Lennart byggde upp den. Han var ju så oerhört stor så allting var koncentrerat mot honom. Sedan fick ju då hans epigoner, en Åke Strömmer, en Lars Gunnar Björklund, som ju är oerhört skickliga. De fick lite mer spelrum. Och jag har ju alltid varit en nyhetsmänniska när det gäller journalistik. Och det där tyckte inte jag fanns riktigt på Sveriges Radio när jag kom dit. Så det där var en... det var skönt att få börja med det och att försöka dra med sig de andra, och det lyckades alldeles förtvivlat bra, för att den nyhetsraggning och den nyhetsteckning vi hade på 70-talet skulle jag säga, alltså, den fick vi mycket beröm för. Vi var hög som reptiler på allt och allting.
Tom Engstrand blev ju redaktionschef för Radiosporten. Det var ett omöjligt uppdrag, för han vägrar ju gå på sammanträden och liknande. Mm. Vilket innebar att dåvarande redaktionssekreterare och sedermera chefen, den som kom att efterträda Tom Engstrand, Per Josefsson, fick ta allt det. Så att man hade egentligen en administrativ chef i Pelle Josefsson, och så hade du då Tom Engstrand, som var precis det han beskrev här i klippet. Han var ju den som drev fram Radiosportens nyhetsarbete, och det var viktigt för honom. Och det, jag tror också att det är en av skälen till att vi är så många som uppskattar det han presterade och gjorde i radio. Därför att han hade näsan för att säga vad som var det viktiga, exakt när det skulle sägas. Timingen kom till. Vilket såklart färgat en hel del av det han har kommenterat och gjort i radio.
Och det var en väldigt speciell match. Jag vet inte om du minns den, Lasse, till och med. Eller? Alltså, vad var du? Sex år? Eller? Fem, sex år? Alltså den här VM-kvalmatchen i Gelsenkirchen.
Så ett omspel för att nå VM i dåvarande Västtyskland 1974. Och de skottade linjen och den röda bollen. Och Sverige besegrar Österrike i den här matchen. Vinner med 2 mål mot 0. Och i den kommenteringen som Tom Engstrand gör, så är det några saker som jag tycker ni ska lyssna efter. Exaktheten i att tala om hur den österrikiska målvakten är klädd. Och han hinner till och med säga vad domaren heter, ungefär som vi kompis med domaren inför straffsparken som ska komma. Men först det här.
Krankel, den nya unge, och så till Gran, och Gran, boll för Sandberg, springer på Sandberg, chansen för att rösta, den ska missa nicken, men går fram till Kindberg, Kindberg ut med boll till Sandberg som skjuter där, in i Sandberg, boll i mål! Boll i mål! Sverige leder med 1-0! Och här ska Bosse Larsson fram och slå straffspark för Sverige. Ja, där tar Bosse bollen. Oj, oj, oj. 2-0 i det här läget, och matchen kan vara i hamn. Bosse har lagt bollen till rätta. Rettensteiner i blåa byxor. Röd tröja står på linjen. Bosse tar ganska lång sats. Så sätter han händerna på knäna, så blåser glöcken. Så kommer Bosse fram där. Så bredsidan han bollen i mål! Bosse Larsson slår straffen i mål. Och Sverige leder över Österrike med 2-0.
Jag tycker man märker av Hylands vingslag i det här. För här har ju Tom inte bara varit på Radiosporten i 4 år. Han har bara jobbat med yrket i 4 år. Och han är, vad blir det, 34 år gammal. Och med Hyland som stor förebild. De pratar ju ofta om det. De här Hylands pojkar pratar vi om. Och då är det i första hand Tom Engstrand, Lars-Gunnar Björklund, Ingvar Oldsberg, Fredrik Belfrage.
Ja, som ju togs av Lennart Hyland in på hans kontorsrum i Radiohus. Och då började ju Hyland lite grann falna när det gäller hans radiosportentusiasm. Men Lennart Hyland var ju vid tillfället av brottet 60-70-talet, som jag har förstått det, kolossalt stor i Sverige.
Han ringde mig på nätterna ibland och sa, det här tycker jag är totalt misslyckad. Men det får du inte säga, sa jag.
När Tommy blev chef på Radiosporten på 80-talet, då var Hyland ganska illa däran med alkoholism. Det har ju framgått i till exempel dokumentären om Hyland på Sveriges Television nyligen. Och då så ville ju Hyland följa med till de olympiska spelen i Los Angeles. Och Tommy ville också att han skulle följa med. Men det kändes inte möjligt med tanke på alkoholismen. Det var ett rejält motstånd när det kom på tal. Och stjärnkommentatorn Åke Strömmer vägrade delta i OS då, om Hyland åker med. Och även Lars-Gunnar Björklund var skeptisk. Och han har ju berättat om det, hur dåligt han mådde inför det samtalet med sin stora mentor, att berätta att du kan inte följa med. Men då steg ju Hyland fram till Tommy och räckte fram handen och sa, nu lovar jag att inte dricka en droppe från idag till spelen är över. Om du tar min hand är vi överens, och jag kommer inte göra dig besviken. Och Engstrand satte sig i en svår situation. Men han valde att förlita sig på Hyland, höll sitt löfte. Under OS i Los Angeles så startade han en sån här antabuskur då. Och varje morgon så besökte Tommy honom på sitt rum, har vi hört berättas, både du och jag, Lasse, för att se till att han tog tabletten. Och han skötte sig faktiskt genom hela OS. Men det ledde också till att Engstrand faktiskt fick göra OS-friidrotten, därför att Strömmer hoppade av. Så Engstrand gjorde OS-friidrotten med Jakob Hård, som vi tidigare hade i sporthuset, och Lennart Julin. För Strömmen, den store friidrottskommentatorn, han vägrade åka med. Så pass stor vattendelare var det här med Hylands tillstånd.
Och där var väl någonstans Tommy Engstrands skarpaste år som redaktionschef för Radiosporten. Han var chef mellan 80 och 86. Va? Mm. när han 1984 som chef för Radiosporten fick motta det stora journalistpriset för Radiosportens bevakning av de olympiska spelen 1984. Och det var nog det starkaste ögonblicket, därför att det var ju Tommy Engstrands prägel på redaktionens arbete. Framåtlutat, nyfiket, engagerat, och det belönades också.
Han gav ju ut en bok också 2012, Mästare jag mött, Tommy Engstrand. Och jag tycker det är flera saker som gör starkt intryck i den där boken, men framförallt är det väl i en boxningshall i New Orleans där Tommy träffar Muhammad Ali, om det är 78 eller 79, jag vet inte riktigt. Men då jobbade Engstrand på Sveriges Television just då för att göra US Open i tennis och en del andra inslag för SVT. Och samtidigt då i New Orleans så skulle Muhammad Ali, som vi pratade om tidigare här i avsnittet, möta Leon Spinks i tungviktsmatch, världsmästarbältet i boxning. Och det var ju då Alis sista träning alltså innan den här matchen, så det är rätt stort. Och en väldig massa folk där såklart. Och Tommy har berättat att han gjort flera gånger, för det här var stort för honom, att han bad kamerateamet att följa med fram mot ringen för att försöka få till en intervju med Muhammad Ali. Och det är helt omöjligt, säger de andra till Tommy. Men han kämpar sig fram till ringkanten i alla fall.
På något sätt så lyckades jag armbåga mig fram, så jag hamnade vid foten av trappan, och så tittade jag upp på honom. Han stod, tittade ner lite så här, och så sa jag: "Champ, could you give me 2 minutes? Så. Och då tittade han ner på honom och så sa han: "Son, I will give you one."
Tveklöst en stor journalistisk insats, bara att få intervjun, som inte blev en minut som Muhammad Ali sa, utan faktiskt 10 gånger så mycket, har ju Tommy berättat. Men för oss allihopa så tror jag, om någon säger Tommy Engstrand, så det kommer ett referat, det kommer någonting av det han har kommenterat till oss, en minnesbild. Därför är det så spännande att höra hans egna ord, Tommy Engstrands egna ord, om hemligheten med ett bra referat.
Det gäller att balansera inlevelsen och entusiasmen. Annars så ska ju man är ju en ställföreträdare för lyssnaren. Så, och denne lyssnaren, förmodar man, sitter ju och hoppar och gapar lika mycket. Men man får väl balansera det så pass att det hörs vad man säger i alla fall. Sen är det språket. Att i detta tempo och i detta försök att beskriva varenda liten detalj som kommer ens väg, att ha ett klart och redigt språk.
Ja, inlevelse och engagemang i balans, det måste ju höras vad som sägs på ena sidan, och språket på det andra. Och det här ska ju helst vara i samklang.
Passionen, engagemanget, men att inte få ta över och slå ut att du fortfarande sysslar med journalistik.
Exakt. Och då kan ju en och annan säkerligen plocka fram några referat i minnesbanken.
Som du har gjort.
Som jag har gjort. Som har slagit över. Och inte funnit riktigt den rätta balansen. Men förhoppningsvis har det ändå varit tydligt vad som har sagts. Och förhoppningsvis har språket varit korrekt.
Mm. Men annars, det jag tycker speciellt när man tittar på allt som har kommit in här, tittat runt i olika medier och så är det ju allting som står här, det stämmer. För annars kan det ibland vara att någon som blir hyllad i efterhand och blir överdrivet hyllad. Men det här som alla säger, det är sånt som de har sagt redan när Tommy levde. Ola Wenström, Robert Pärlskog och Unge med flera som pratar om honom som en viktig, Roberto Vacchi, som en viktig källa, ungefär som du och jag säger, till inspirationen till att lyckas med det. Allt ett välmenande ord, ett tips på vägen. Ann-Britt Ryd Pettersson var den första kvinnliga tv-sportreporten. Jag tror bara med det. En av dem i alla fall. En pionjär. Hon skrev det. Ett stort, stort hjärta. Så många timmar som vi hängde vid radio, vare sig det var tennis, fotboll, hockey eller referat från någon annan sport. Och så mycket han delade med oss, här kommer igen, till oss yngre kollegor med sin vänliga, hjärtestora nyfikenhet. Och så Ingvar Oldsberg förstås, en av Hylands pojkar som var bedrövad. De var ju nära varann. Han var bäst inom det yrke jag höll på med. Överlägset bäst. Humor, insatthet, distans, ingen självgodhet. En vanlig, vanlig kille som var så in i helvete bra. Och Ulf Elving som pratar om den här gnistan, tempot och språkbehandlingen och en av de största genom tiderna.
Den mest entusiastiska och kanske mest hederliga och kunniga sportjournalister. Vi kommer att minnas honom med stor tacksamhet.
En magisk radioröst om en annan, Ulf Elvings
verkligen.
Stämma om Tommy Engstrands egenskap. Bara för att beskriva hur Tommy Engstrand var som person så vill jag citera hans efterträdare Per Josefsson som finns i sommarhuset på Gotland nu.
Tjena Pelle, tjena Pelle.
Hej Pelle, som jag ringde och pratade efter att det här beskedet hade kommit. Och innan vi spelar upp den minnesbilden som i alla fall jag har allra mest nära till Tommy Engstrand. Men hur Tommy var? Han var ju chef för Radiosporten. Men mitt i VM i Mexiko, det här berättade Pelle Josefsson också i ett inslag som Dag Malmqvist gjorde i Radiosporten efter Engstrands bortgång. Men mitt i VM i Mexiko i fotboll 1986 så byttes rollen. Engstrand avgick, lämnade som chef och Per Josefsson tillträdde som chef. Han hade då varit redaktionssekreterare och blev chef. Och mitt på morgonen, berättar Pelle, klockan 6 på morgonen så bankade på hans hotellrumsdörr under fotbollsvim i Mexiko, mitt i turneringen. Bam, bam, bam. Och en aning sömndrucken så öppnar Josefsson och ser Tommy Engstrand stå utanför med två champagneglas och en pava champagne. Och säger till Pelle, nu är du redaktionschef. Det ska vi fira. Mm. Och det är också ett sätt att lämna över ett chefskap.
Mm. Det var ju då han sen gick till TV3.
Exakt. Mm. Och Jan Stenbeck köpte ju över Tommy Engstrand helt enkelt. Och jag frågade Pelle, vad säger du om det? För det råkade ju både du och jag ut för att TV var lite intresserade av att ska ni inte prova TV? Mm. Och när man pratade med Pelle om det så var ju Pelles synpunkt ofta att radion är bättre för dig.
Men även Engstrand, han sa ofta, när han skulle beskriva TV och radio så sa han så här, jag vet inte hur många gånger han har sagt det till mig. Radio är ett varmt medium.
Ja.
TV är ett kallt medium.
Ja.
Och det tycker jag vi upplever tillsammans med er sporthusutlyssnare där ute.
Ja.
Att jag stöter ju på personer varje vecka med ryggdunkningar och olika känslomässiga kommentarer kopplat till sporthuset, ja, som är en slags radio.
Ja. Det var naturligt för Tommy Engstrand som ju hade gått över också till att göra tv-underhållning här. Mm. Vi pratar ju till exempel om det stora programmet Rassel som gick på lördagskvällarna med Pelle Berglund, Gunnar Hägglund, Tommy Engstrand, Lennart Swahn, va? Som gemensamt körde.
Nu är det dags för Rassel-premiär. Vi ska till Studio 2 och önskar mycket nöje.
Treklöverdags igen. Och kom alltså ihåg att den här gången vill vi ha svaren inte Per Berglund utan per post. Med post vill vi alltså ha svaren. Ruta F handlar om idrott och vi ska hålla oss på olympisk nivå. Vid detta av de olympiska spel som hållits i Europa tog en ryss guld i både 100 och 200 meters loppen. Det är hans segertid i 200 meters loppet som är rätt tal i ruta F. Den snabbfotade ryssens guldtid på 200 meter är alltså rätt tal i ruta F där borta. Nu kopplar vi av tävlingsnerverna ett litet tag. Kvällens tre sista frågor kommer senare ikväll och då får ni också adressen som ni ska sända in tävlingssvaren till. Håll ut, vi i Rassel här i Treklöveravdelningen kommer tillbaka.
Eftersom Tommy redan börjat göra tv-underhållning så var det naturligt att också glida över till TV3. Han hade ju dessutom varit på TV-sporten, Sveriges Television, i slutet på 70-talet. Så att det var ju liksom, det var en naturlig utveckling. Men vad Pelle strök under, vilket också nog Pelle tyckte var en liten skillnad mot andra så storheter som Lars-Gunnar Björklund och Åke Strömer. För Tommy så klappade hjärtat alltid extra för redaktionen på Radiosporten. Och där har du nyhetsstråket, nyhetsvärderingen, nyhetsarbetet.
Men vad avslutar vi med den här kärleksbombningen, tycker du?
Det måste vara det som många också kommer ihåg, vilket är den så kallade svarta onsdagen den 16 oktober 1985, när Sverige kom att missa VM i fotboll, som förut då avgjordes 86 i Mexiko. Efter att Sverige förlorat mot Tjeckoslovakien på eftermiddagen och sen Västtyskland sensationellt förlorat mot Portugal på kvällen. Mm. Ett olycksdokument som vi haft, Tommy.
Du gjorde det.
Ja, visst.
Det var du. Ja, visst. För 100 avsnitt sedan ungefär. 203.
Ja, snyggt, snyggt, snyggt. Men i den matchen så kom ju Tom Engstrand att tappa rösten. Och det låter nästan som att han gråter mot slutet. Västtyskland som jagar kvittering för att rädda en svensk möjlighet att gå vidare till VM genom att spela mot Malta sen i ett extra kval. Men den kvitteringen kom aldrig. Portugal vann och Sverige blev utslaget.
Och det är mindre än 30 sekunder kvar och Portugal anfaller med 3 man. Och nu är det nog förlorat. Det måste till ett under. Breme har bollen. Domaren tittar på klockan på nytt. Sätter pipan i munnen. Där kommer det långa passning. Där är matchen slut. Där är matchen slut. Portugal har emot alla odds besegrat Västtyskland med 1-0. Portugal till VM och Sverige utslaget.
Ett par minuter tidigare så säger han ju: det är 2 minuter kvar och jag ger er inget hopp.
Ja.
Och jag kommer så väl ihåg, för jag satt i föräldrahemmet då nedsläckt och lyssnade på låg volym. Det här var ju ytterst sensationellt. Och Sportspegeln öppnade ju sen dagen efter ifrån svenska, med en banning ifrån det svenska spelarhotellet. När han säger så här: det är 2 minuter kvar, jag ger inget hopp, då reser sig dåvarande förbundskapten, för då sitter alltså hela svenska laget i matsalen och lyssnar på radioreferatet. Lasse Kink, som hade kommenterat i Bratislava, hade ju sett till att dra fram med teknikens hjälp radion, så att alla satt och lyssnade på radio. Matcherna sändes ju inte som landskamper i andra länder på den tiden. Nej. Utan alla satt och lyssnade i matsalen, och man hör Engstrands röst i bakgrunden i det här tv-inslaget: 2 minuter kvar, jag ger inget hopp. Då reser sig Lars Slavan Andersson och går. Och sen när det här slutsignalen kommer så ser man hur Robert Prytz sitter och håller för, och tårarna rinner. Mm. Sverige är utslaget.
Ja, och häromdagen så rann våra tårar, och det kommer det att göra igen. Det är... jag vet inte riktigt hur man ska hedra... Ja, jo, så här. Ja, den här boken som han skrev, Mästare jag mött, jag har en idé. Med tanke på alla som har hört av sig utav olika sportkommentatorer, väldigt etablerade. Tänk om vi skulle skriva en bok som handlar om inspirationen som vi har fått från Tom Engstrand. Ett kapitel var från alla som jobbat och varit berörda av Tom Engstrands oemotståndliga energi. Att en bok att finna passionen i vårt yrke, som blir som en inspirationshandbok för sportkommentatorer. Tänk dig det. Alltså, ja. Ett kapitel var.
Det är den finaste beskrivningen man kan ge, tror jag, av någon som just har lämnat. Att saknaden är så stor, för du hade ju någonting att berätta. Du hade ju någonting att säga också till mig. Och till mig. Och till mig. Och till mig. Och till mig.
Precis. Det är det. Och unga och äldre. Ja. Jag ska titta någonting i stil med, för du sa det där med mästare, en mästare vi mött.
Ja.
En mästare vi mött.
Ja.
Tommy Engstrand, en mästare vi mött.
Ja.
Det var han ju,
ja,
en mästare.
Ja, visst, utan tvekan. Vi brukar sluta med en supporterlåt. Det går inte idag, såklart. I så fall skulle det bli Sjung för gamla Djurgården, för Tommy Engstrand var ju passionerad med sitt starka Djurgårdsengagemang, och jag vet att han hyllades av Djurgården fotboll dagen efter hans bortgång. Så spelade Djurgården mot Sirius. Mm. Och Ulf Elving hade ju tagit på sig uppdraget, för han talade ju med Tommy Engstrand bara ett par timmar innan han gick bort. Men då hade Ulf Elving tagit på sig uppdraget och meddelade resultatet. Så det var ju det perspektivet ytterst lämpligt att Djurgården vann den här matchen med klara siffror. Men...
och apropå det med klara siffror, att Engstrand, var han nu befinner sig nu, så ger jag mig tusan på att han kommer säga att det blir säkert förlust på reprisen. för han var ju så otroligt pessimistisk kring hur det skulle gå för hans Djurgården.
Jo, just det. När det stod det 4-0 och de andra gjorde 4-1 i 89, så sa han att det kanske blir oavgjort i alla fall.
Ja, eller nu börjas det.
Ja, nu börjas det. Ja. Men du kom till mig, Tommy, och så sa du så här att vi ska sluta med ett särskilt musikaliskt alster som är från hans födelseår. Nämligen filmen Trollkarlen från Oz kom ju 1939 med det vidunderliga temat, får man väl säga, från filmen. Musikaliskt presenterat året före.
Och ursprungligen då från Judy Garland.
Oktober 1938.
Mm, och 1939 så kom filmen. Och här nu då, som en hälsning till Tommy, var du nu befinner dig någonstans över regnbågen nu, 81 år senare. Tack Tommy Engstrand för allt du har gjort för oss, och vi hörs igen allihopa nästa vecka.
Once in a lullaby, somewhere over the rainbow, skies are blue, and the dreams that you dare to dream really do come true. Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you'll find me, somewhere over the rainbow. Oh, why can't I? Beyond the rainbow, why, oh, why can't I?
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.